Jag tänker att vi ska börja, denna söndagen handlar om vårt dop. Och vi ska börja med att läsa ifrån Johannes evangeliet. Det är det första kapitlet från vers 29. Och texten kommer också upp här så ni kan följa med på väggen. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt: efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa: jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig: den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde.
Som Jenny nämnde här så var det en stor final igår när 63 konfirmander, eller 63 tonåringar, konfirmerades i nästan till fullsatt Smyrnakyrka. Det var stor glädje, det var stor fest. Och det är ju lite att man också andas ut efter en sån anspänning. Och det är ganska häftigt egentligen när man tänker då. Vi har varit ungefär 24 ledare som har jobbat med de här 63 tonåringarna under året som har gått. Sen har det varit på läger och det har varit kökspersonal som har slutit upp från den här församlingen. Människor som hjälper till med kåpor och kläderna. Att gudstjänsten flyter på. Och om man skulle börja räkna och lägga ihop timmarna på allt arbete som ligger bakom ett sånt här konfa-år, så tror jag inte det skulle vara ekonomiskt hållbart. Men när man får höra vittnesbördet, dels ifrån föräldrar som är oerhört tacksamma, föräldrar som ställde sig på kö för att liksom uttrycka sin tacksamhet för det här året, men också konfirmandernas egna vittnesbörd. Det gjordes lite intervjuer med dem på lägret bland annat, som vi såg på film här i fredags när alla föräldrar var inbjudna här till kyrkan på en galakväll. Det var det flera som sa: det här är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Och så kom frågan: men vad var det som var det bästa då? Men det bästa var andakterna. Vad var det som var så bra med dem? Men när det är andakt, då känner jag mig fri. Och tänk att det där, att få höra de orden, det tycker jag gör allt arbete, all möda, det gör det värt det på något sätt, va? Så stort tack för alla böner, för ert engagemang. Och även om vi inte kommer se majoriteten av de här konfirmanderna i vår kyrka, så har vi fått vara med och plantera frön. Och de kommer finnas där för resten av deras liv. Och vem vet vad som kommer haka tag i detta. Så jag vill bara uttrycka det i början av predikan här. Johannes 3 kommer jag läsa från idag. Det är inte dagens text, men jag tar den ändå. Om Nikodemus som kommer till Jesus om natten. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus. Han var medlem av judarnas råd. Och han kom till Jesus en natt och sa: rabbi, vi vet att det är från Gud som du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du gör utan att Gud är med honom. Jesus svarade: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Och så är det med var och en som har fötts av anden. Vi ber tillsammans. Herre, nu vill vi bli stilla och närvarande i den här stunden. Och vi vill liksom lyssna in hjärtslagen från dig den här morgonen. Tack för att du är här. Vi tackar dig för ditt ord och att du uppenbarar dig för oss. I Jesu namn. Amen. Det vi alla har gemensamt som sitter här inne, det är att vid en tid eller en gång i tiden så föddes vi in i den här världen. Ingen av oss har själv kunnat välja det, utan det är en erfarenhet som vi alla har råkat ut för. Oavsett om man är rik eller fattig, man eller kvinna, oavsett nationalitet, ursprung, etnicitet, så är födseln en erfarenhet som vi delar tillsammans med alla människor runt hela jorden. Och just därför så kan man tänka att födseln, det är det minst unika som vi kan råka ut för. Jag menar, bestiga Mount Everest, köra Ferrari, det är unikt. Det är det inte så många som gör. Men just födseln, den har vi varit med om allihopa. Och därför så skulle man kunna tänka att har jag bara väl blivit född så kan jag lämna den erfarenheten bakom mig och gå vidare och liksom börja på och leva mitt liv. Men faktum är att vår födsel, den påverkar oss långt in i livet. Kanske hela livet. Det är en historisk händelse som vi bär med oss och som utgör en viktig grundpelare för hur jag ser på mig själv och vad som är min identitet. Jag var ju för några år sedan verksam som ungdomsledare och pastor ute på Donsö. Och något av det första som jag fick lära mig ute på Donsö, det är att man frågar inte vem är du, utan vemses är du. Alltså, vem är dina föräldrar? Och det kan ju vara ett uttryck för arrogans att jag inte är så intresserad av du som står framför mig, utan mer intresserad av din släkttavla så att säga. Men jag tycker ändå att det finns någonting fint i det här. För det är ett erkännande att min personlighet, min identitet, den har inte blivit till i ett vakuum. Min personlighet, den existerar i relation till andra människor, inte minst mina föräldrar. Det var någon som sa så här att även om barn aldrig varit särskilt bra på att göra det som föräldrarna säger åt dem att göra, så upphör de aldrig att efterlikna dem. Även den mest besvärade tonåring som tycker att just hans eller hennes föräldrar är något av det mest pinsamma som vandrar på denna jord. Till och med den personen blir förr eller senare påmind om att hjälp, nu låter jag precis som farsan. Och nej, precis det rörelsemönstret så är ju mamma. Alltså genom födseln så blir vi satta i ett sammanhang och vi får en tillhörighet. Sen kan den naturligtvis se väldigt olika ut av olika skäl. Men sen så finns det också en juridisk aspekt av att födas, nämligen det som handlar om vårt medborgarskap. I Sverige så är medborgarskapet knutet till föräldrarna. I USA till exempel, där våra bröder kommer ifrån och har sitt medborgarskap, där är det knutet till platsen. Oavsett vad mina föräldrar har för medborgarskap, föds jag i USA så blir jag amerikansk medborgare. Och jag ska ärligt säga att jag brukar inte gå runt och tänka särskilt mycket på att jag har ett medborgarskap. Det är då och då när jag dammar av det gamla passet och ska ge mig ut och resa. Men de gånger då jag har besökt till exempel flyktingförläggningen, Sagåsens flyktingförläggning i Kållered, eller möter personer som kanske flytt en svältkatastrof i Somalia, flytt brinnande krig i Syrien, eller att man är en politisk flykting från Eritrea. Alltså människor som söker asyl här i Sverige av olika anledningar. I mötet med dessa förstår jag att medborgarskap, det kan vara en fråga om liv och död. En fråga om frihet, om rättigheter, om att fritt kunna uttrycka sina åsikter och så vidare. Och i mötet med de här människorna så förstår jag att naturligtvis så påverkar mitt medborgarskap. Även om jag inte tänker på det, så påverkar det naturligtvis också min identitet. Att vara född, det må vara det minst unika i hela världen. Och trots att jag inte kan komma ihåg minsta ögonblick av min egen födsel, så är det ett historiskt ögonblick som har gett mig ett medborgarskap, en tillhörighet och ett sammanhang som än idag sätter prägel på vem jag är. Men så kommer Jesus och säger att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Vad är detta för en födsel som Jesus pratar om? Ja, Nikodemus, han undrar ju det också. Och han förstår ju att det kan ju inte handla om att göra en repris på sin biologiska födsel i vuxen ålder. Att krypa in i livmodern på nytt. Jag vill inte ens tänka på det liksom. Men Jesus, han förtydligar att vara född på nytt, det är att vara född av vatten och ande. Och den personen både ser och blir delaktig i Guds rike. Och att bli född av vatten och ande, det är någonting som vi har praktiserat i kyrkan från första början genom dopet. Och precis som vår biologiska födsel så sätter dopet ett grundläggande fundament för det som är min identitet som kristen. När vi sänks ner i dopgraven i vattnet så innebär det att vi dör med Jesus. Vi identifierar oss med Jesu kors, Jesu egen död. Det är att dö bort ifrån den syndiga naturen. Det är att dö bort ifrån mitt ego och överlämna mig helt och hållet i Guds händer. Men sen när vi reses upp ur det här vattnet som sker på ett ögonblick sekund, så uppstår du tillsammans med Kristus till en helt ny skapelse. Det är inte så att det är en annan person som kommer upp ur dopvattnet, men det är en ny person. I Romarbrevet 8 så skriver Paulus, och Steve refererar till det här förut också, om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckt Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Och därför vid varje dop så lägger vi händerna på och så ber vi att personen i fråga ska bli fylld av den heliga ande. Vatten och ande. Så har vi gjort i kyrkan i närmare 2000 år. Jag tänker det här samtalet som pågår mellan Jesus och Nikodemus. Sent på kvällen, mitt i natten. Jesus talar om vatten och ande. Då är det inte helt omöjligt, eller snarare är det ganska troligt, att Nikodemus gör en association till en profetia i Hesekiels bok i Gamla testamentet. Nikodemus, han var farisé, han var skriftlärd, han kunde sin bibel. Och vem var Hesekiel då? Jo, Hesekiel, han var en profet och en ledare för Israels folk under fångenskapen i Babylonien, 500-talet någonstans före Kristus. Och i första delen av Hesekiels bok, som brukar kallas för domens bok, där beskriver Hesekiel hur Jerusalem hade blivit en våldsam plats där det rinner blod och man dödar mot betalning. Man ockrar och tar ränta, man förtrycker sin nästa och roffar åt sig, och man hade glömt bort Gud och så offrar man istället till andra avgudar. Och genom att leva på det här sättet så menar Hesekiel att folket har dratt en dom över sig. Och den här domen realiseras genom fångenskapen i Babylonien. Och den här tiden, den utgör en av de större kriserna i det gamla Israels historia. Jerusalem hade blivit ödelagt. Templet där man menade att själva Guds närvaro fanns, det hade blivit skändat och raserat med marken, nedrivet. Och så finns man i fångenskap i ett land långt borta någonstans. Och sakta men säkert så håller den här identiteten för Israel som Guds folk sakta att luckras upp. Men så talar Gud genom Hesekiel i den andra boken, eller den andra delen av Hesekiels bok, som kallas för boken om hopp. Och där står det följande: jag ska hämta er hos de främmande folken och föra er hem till ert land. Jag ska bestänka er med rent vatten och göra er rena. Jag ska byta ut stenhjärtat och ge er ett nytt hjärta av kött. Och jag ska fylla er med ny ande. Ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och jag eran Gud. Alltså det här är ord som handlar om att ur askan och ur fördärvet så skapar Gud någonting nytt. Och för ett folk då som sitter i fångenskap i ett främmande land och inte längre vet vilka de är, för ett sånt folk så är det här goda nyheter som handlar om ett nytt medborgarskap. En ny tillhörighet, ett nytt sammanhang. Och det Gud talar om, det är att återupprätta identiteten hos Israel till att återigen bli Guds folk. Och detta är Guds rike, att Gud hela tiden håller på att skapa någonting nytt. Och i Jesu ord och handling, när vi läser om Jesus evangelierna, allt i Jesu ord och handling handlar om detta Guds rike. Allt Jesus gör, säger, det är en rörelse mot en förnyad skapelse. Ett glädjebud till de fattiga, befrielse för de fångna, syn för de blinda, frihet för de förtryckta. Och precis som den biologiska födseln är porten till livet, så är dopet i vatten och ande porten till Guds rike. Att dö bort från den gamla fallna människan för att uppstå till en ny skapelse. Och det innebär ett nytt medborgarskap, en ny tillhörighet, ett nytt sammanhang. Som ger en ny identitet och ny riktning för mitt liv. Men precis som Nikodemus så fastnar vi väldigt ofta i frågan, hur ska det gå till? Vi har ägnat alldeles för mycket tid i kyrkan till att bråka om hur vi ska döpas. Och alldeles för lite tid till frågan, hur ska vi leva som döpta? Visst, det är okej att vi har olika ståndpunkter i dopfrågan, om vi tycker det är mest korrekt att döpa som barn eller som vuxen. Och jag ska säga, jag döptes som barn. Jag minns ingenting. Jag förstod ingenting. Inte ens som kristen tro. Jag var ju för all sin dag bara ett spädbarn. Men mina föräldrar, de bar fram mig i någon slags tro ändå och förtröstan och att lägga mig i Guds händer. Senare under konfirmationen, när jag var 14-15 år och läste konfirmation, så var det som att poletten trillade ner och det här med kristen tro, det blev levande för mig. Jag kände en iver, en eld i mitt hjärta som jag aldrig hade upplevt förut. Och då tyckte jag att det verkade som en bra idé att låta döpa mig en gång till. Men idag när jag tänker tillbaka på detta tillfälle, när jag var 15 år, så minns jag inte särskilt mycket av det tillfället heller. Jag hade inte nått alls samma insikter i tron som jag i alla fall påstår att jag har gjort idag. Och när vi om 20 år ser tillbaka på den här dagen, så kommer vi säga, ja men vad lite vi visste då. Alltså jag tror att vi måste återerövra en syn på dopet där det inte handlar så mycket om vad jag har gjort eller vad jag har åstadkommit eller vad jag har lyckats erövra. utan en syn på dopet som handlar om vad Jesus har gjort och vad Jesus har lyckats åstadkomma på korset, på Golgata och i uppståndelsen. Det är liksom kraftkällan där vi hämtar näringen. Det är i det, i den rörelsen som vårt dop liksom får ingå. Så om vi ska ta Jesus på orden, så är dopet en ny födelse som ger en identitet och en riktning för att leva Guds rike här och nu. I fredags var det kungligt dop. Var det någon som såg på prins Oscar? Några händer upp i luften. Prins Oscar som döptes av ärkebiskop Antje Jackelén i Slottskyrkan i Stockholm. Mediebevakningen var stor och Peter Forsberg kom för sent. Och det var om klänningar och det var om menyer och allt möjligt. Jag såg inte detta, men för några år sedan i alla fall minns jag när stora syster Estelle, prinsessan Estelle. Det låter jag som en royalist här, jag ber om ursäkt för det. Det är inte alls min mening, det är min fru som är väldigt insatt. Ja. Hur som helst, för några år sedan prinsessan Estelle skulle döpas. Och precis som i fredags så fanns det ingen hejd på uppmärkelsen kring detta lilla barn. Vad hon skulle ha på sig, menyerna, allting sådär va. Men då säger ärkebiskopen Anders Wejryd, som var ärkebiskop då, att det här, det handlar inte om Estelle. Det här, det handlar om Gud. Och vad skönt att han säger så. Att det är Gud som är huvudperson, inte prinsessan Estelle. För inför dopet och inför Gud så kommer vi alla på lika villkor. Oavsett om vi är kungar eller om vi är bönder. Om vi är vuxna och tycker oss ha förstått allt. Eller om vi är barn och inte fattat något. Ett spädbarn. Och därför så är själva frågan och utmaningen till dig och mig idag som tillhör de döptas gemenskap. Vad är det som får prägla ett sånt liv? Vad är det att faktiskt leva i sitt dop som en realitet här och nu? En del av oss minns vårt dop, andra gör det inte. Det har mindre betydelse, men vi vet att det har skett i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och därför så får du och jag påminna oss om att trots mitt svek, trots min girighet, trots mitt avguderi och allt annat det som jag bär på som leder mot död och förgörelse. Trots det så är Gud kapabel till att skapa nytt liv. Att leva i sitt dop idag, det är dels att dö. Det är att ogenerat överlämna sig helt och hållet till Guds hand. Utan att täcka över alla våra pinsamheter och tillkortakommanden, för vi har dem. Men att våga tro att Gud är kapabel till att resa oss upp till en ny skapelse i Kristus och följa honom även den här stunden, även den här dagen. Att tillhöra de döptas gemenskap, det är att få vara med och vara präglad av detta Guds rike som är en nyskapande rörelse mitt i vår värld. Stanley Hauer var en teolog och etiker. Han var teolog på Duke Seminary i North Carolina. Nu tror jag han är pensionär. Men han säger så här: att vara kristen, det innebär inte att vi ska förändra världen, utan att vi ska leva som vittnen till den värld som Gud redan har förvandlat. Och det här är vad dopet handlar om. I dopet så har Gud berett en plats för dig. Ett nytt medborgarskap, en ny tillhörighet, ett nytt sammanhang. Till att utgöra en del i den värld som Gud har förvandlat. Ända tills den dag då Guds härlighet uppfyller hela jorden och Gud blir allt i alla. Amen. Herre, vi tackar dig för vattnet. Dopets vatten som sköljer över oss och som renar oss. Men som också utplånar det som är det förgängliga. Och vi tackar dig också för anden som spränger gränser, som till och med spränger dödens gränser och kan göra våra döda kroppar levande. Herre, lär oss människor som sitter här idag, som tillhör de döptas gemenskap. Lär oss vad det innebär att leva i vårt dop idag. Vad det innebär att Guds rike får växa och spridas. Herre, tack för att du möter oss här och nu. I Jesu namn. Amen.